Podplay.
Hallå ovänner och ovänner. Det här är en direktsändning av podden Off Limits. Vi sänder ifrån Fader Höks gård som är ett torp och en gammal sjökrog från 1700-talet, belägen vackert vid Mälarens strand ut mot Eolshäll. Nej, det här är inte någon hemestertipspodd. Det här är rant- och underhållningspodden Off Limits. Ja. Välkommen hit, Hans Wiklund. Det blir dags för dig att härma min jobbiga släkt.
Ja, hej hej, Jonas, sitter du här nu? Du ska ju vara på boendet, vet du. Nu har jag och morbror Torsten.
Ja, hej Jonas.
Nu har vi köpt en språkkurs i spanska till dig som du ska kunna lära dig lite spanska. Titta här, habla español står det med stora skrikiga blåsvarta bokstäver.
Ja, det gör det Jonas. Mm. Så sant som jag heter morbror Torsten.
Ja, som gammal frankist från spanska inbördeskriget så välkomnar jag en spanska kurs. Vi har en massa ämnen den här veckan.
Si.
Det är för mycket att ta upp. Jag har bara skrivit Jan Emanuels skägg här.
Ja, precis, men vi har inte bara det. Vi ska titta noggrannare på några Masai-krigare. Dessutom har vi gjort lite värdegrundsarbete på oss själva och sett om vi är aktuella för att cancelkulturen, om vi ska göra oss av med oss själva så småningom. Det är en vårdskandal också som har ägt rum i Stockholmsområdet där vi själva är inblandade. Dessutom ett bestialiskt mord som vi ska sätta tänderna i. Jag är jurist förresten.
Bra. Hörru, det här mordet, är det möjligen den där stackars knölvalen som flutit i land på Ölands södra udde som nu, mot alla miljöregler, ska fraktas på en trailer till Danmark? Varför kan inte bara valen få flyta ut till havs, ta ett värdigt farväl av sina valanhöriga och göra det som fiskar gör när de dör, ruttnar och blir fiskmått?
Precis, jag är ju biolog också Jonas. Jaha. Och tyvärr så är det så att ekosystemet i Östersjön är inte anpassat för valars förruttnelse, utan den här måste alltså transporteras bort till den klassiska valklubbarnationen Danmark, som ju äger Grönland där man har bedrivit valfiske och valklubbning i århundraden.
Mm. Snacka om valrörelse. Mm. Okej. Då får vi helt enkelt, men vad sa du att det var inte Östersjön anpassat för?
Nej,
jag tror inte Östersjön är anpassat för människans rovdrift, herregud. Varenda polack på semester ska ju både pissa och skita i Östersjön. Där har du problemet. Aha. För att inte tala om Ignalinas kärnkraftverket i Estland som eller Litauen, eller möjligen var det Lettland. Ja. Jag kan inte ens hålla reda på om de spelar hockey under nationen.
Nej. Men det är ju dit våra vitvaror, bilar, motorcyklar, vattenskotrar tar vägen i alla fall. Till antingen Lettland, Estland eller Litauen.
Ja, vi sänder live över baltstaterna. Välkommen till podden Off Limits. I studion också producenten Oliver Bergman, släkt med Ingmar Bergman, Hans Wiklund och Jonas Nilsson. Nu ska vi få lite goda råd under pandemin av vår älskade statsminister över till Sveriges Radio och Public Service. Varsågod, Stefan Löfven.
Ja, hej, jag heter Stefan och är statsminister och hobbykommunikatör. Jag vill bara säga att det egentligen inte finns någon svensk strategi eller bevis för någon koppling mellan den obefintliga svenska strategin och inte heller några som helst effekter av den svenska icke-strategin, vare sig positiva eller negativa.
Kloka ord från våran premiärminister Löfven.
Ja!
Då kör vi! Det här är podden Off Limits. Jag säger som Olle Söltoft. Nu kör vi, för helvete! Vad har jag? Hans... Vilket jävla toppämnen idag! Rullar vi? Sa pigan. Vi satt här och småchitchattade om det här dramat ute på Lidingö. Mm. En bourgeoisie-udde, eller en hel ö är det ju faktiskt numera. Historisk referens, på medelvikingatiden så var det ju en halvö Lidingö.
Jaha, vad hände sen?
Den gled isär.
Och någon kapade den? Ja.
Den gjorde som Lillbabs lår, den gled isär lite grann.
Nej.
Jo, på Lidingö finns det ett hus som heter Kassmanska villan, byggd av en bankir i ståtlig stil. Där villan har sålts i dagarna, och då upptäckte den nya köparen att i villan på Storholmen på Lidingö bodde en person. Mm. Det bodde en filur på övervåningen som hade inrett lite allt som han ville.
Ja. Men det var han som också sa, vem tusan är ni, ger av från mitt hus till den nya köparen?
Exakt. Vem tusan är ni? Nu går Oliver Bergman ut ur studion. Vem tusan är ni, säger han till killen som har köpt den här för x antal miljoner. Och det visar sig att filuren som har flyttat in och är en så kallad, vad sa man i Tyskland back in the days?
Squatter.
Ja, besetze sa man i Tyskland. En husockupant i stort sett, fast enligt honom själv så var han ju inte det. Det var ingen mindre än gamla hockeyspelaren Leif R. Karlsson. Ja. Känd från Södertälje Sportklubb, känd från AIK Hockey. Jag kommer ihåg Leif R. Karlsson, han var en finurlig, vindsnabb ytter. Det har gått lite dåligt för honom därför att han bor utan tillåtelse i den här Kassmanska villan på Storholmen. R-et står ju för Leif R. Karlsson, R-et står ju för rivningskontrakt. Vad är det som har hänt, Hans? Han vägrar flytta ut, de skulle sanera och bygga upp det här inför någon slags OS-satsning i Stockholm. Det blev aldrig av. Sen bodde killen kvar. Det är ju lika tragiskt som podden Off Limits.
Ja, mer eller mindre. Det här var ju, och hela OS-satsningen var väl en katastrof från början till slut, som sen avrundades av den här olyckan Hinse, va, som sprängde lite sprängladdningar runt om i Stockholm för att han ville motarbeta OS-satsningen.
Han gled upp på Millesgården alldeles i närheten där Christer Lindar bor i terrassradhusen också. Det är på Lidingö. Sprängde bomber och Lindar sa, det här är det värsta jag varit med om sen AIDS-epidemin på Stockholms bastuklubbar.
Ja. Och sen var de ju två partners då som köpte den här fastigheten, och det skulle vara ett led i OS-satsningen. Det här skulle man kunna tjäna pluring på, men allt gick ju överstyr så att säga. Och den här Leif R., AIK-aren som jag kallar honom, han blev kvar här på ett sorgligt vis och vägrade dra därifrån. Men som sagt, han kan ju hävda besittningsrätt nu eftersom han har varit där så länge.
Just det.
Men det är ändå, han har ju ganska klent juridiskt sett gentemot den nya köparen som faktiskt har alla lagfart och allting. Han har köpt fastigheten.
Fast då sa ju Leif R. Karlsson, filuren som bor där,
AIK-aren
som du kallar honom, han är från en tid då AIK var ett framgångsrikt hockeylag. Det är alltså ganska så länge sedan. Ja. Då sa han, ja det där är ju bara ett papper, det här får vi avgöra i domstolen. Alltså det är ju papper man använder i domstolen, snälla Leif R. Karlsson.
Ja, han har griffeltavla och sådär.
Det är någonstans när man hör om en sån här historia, man håller ju på killen som inte har ett skitrufs i håret. Han ser ut som en källsorterad soppåse i kläder. Han är ju slafsig och slängig. Jag såg inte ens att det var Leif R. Karlsson först. Nej. Det kom upp bilder på han i tablid och kvällsmedel. Där skulle ju grisas runt att det var en gammal hockeyspelare.
Ja, att han var AIK-are. Det var ju mycket, mycket på det. Men du, jag tänker på det här när vi pratar lite grann lagfarter och besittningsrätt och så vidare. Jag har ju ett närmast groteskt intresse för krim, för rättsvårdande instanser, för polisen, för de kriminella kasterna och sådär.
Och det är ju Aspergers, Hans.
Nej, det är det faktiskt. Nej, jag har ingenting av det,
nej,
Jonas.
Men då har du förnekelsestadiet av Aspergers. Om du förnekar att du har, du är ju så sjuk så du kan ju gå fram till bilar som har fått p-böter och gå fram och kolla om man möjligen kan överklaga. Det är ju inte riktigt rimligt.
Nej, men sen var det lite orolig, för jag kallar mig själv amatörkriminolog, och det gör jag i egenskap att jag jobbar som producent åt Leif G.W. Persson, både på Veckans brott och Brottsjournalen innan jag så småningom fick sparken och Leif hamnade i karantän. Men
G.W. Persson. G.W. Persson, mest känd idag för att ha den bäst säljande rosévinsflaskan med sitt namn på Systembolaget. Hans kändisviner har ju varenda halvalkis petat i sig. Säljer oerhört bra. Han tjänar ju mer och mer pengar, G.W.
Ja, det är roligt för honom. Ja. Han gillar det nämligen. Men jag tänkte på det här med hobbykriminolog. Jag överger det nu. Nu ska jag bli hobbyjurist. Och så kollar jag upp det här lite grann med jurist. Visar sig att jag kan kalla mig jurist. Ja. Man behöver alltså ingen fil djur eller liknande, utan vem som helst kan säga att hen är jurist och konsultera, eller liksom ge konsultationer i juridik och straff.
Du kan
och
skriva
rätt och
jurist om någon kommer ihåg den gamla telefonkatalogen som tog regnskogsresurser från alla de länder. Det finns väl på någon annanstans nu. Jurist, konstnär, skådespelare och radiopersonlighet. Det kan du kalla dig utan ha någon som helst formell utbildning hos. Bara inbildning.
Och man kan kalla sig bostadsrättsägare.
Ja.
Det kunde man. Det fanns förr i tiden som i telefonkatalogen.
Nej.
Jo då.
Var det som Esbjörn kallade sig i sina unga dagar innan han innan rucklet förföll och Ebba Busch Thor riskerade hela sin politiska karriär?
82-årige Esbjörn. Och jag såg förresten Ebba Busch. Hon la ut ett Instagram-inlägg.
Till Esbjörns försvar. Esbjörn, 81 år gammal, dement, ramlar in ut i tingsrättens salar med olika juridiska ombud varje gång. Han är ändå fräschare i kroppen och fräschare i hyn än Leif R. Karlsson, eller den så kallade AIK-ren på Kassmanska villan på Lidingö.
Ja, det har du fullständigt rätt i. Ja. Ebba Busch, hon lade ett inlägg på Instagram. Jag följer henne, och det är väldigt festligt att följa hennes härliga liv. Och då hade hon varit och eldat grenar och skiter ute hos Esbjörn. Så att hon, det vilar inga ledsamheter där. Så att säga, rent politiskt var det väl inte det bästa hon kunde göra, men hon verkar väldigt förtjust i den här fastigheten.
På tal om besittningsrätt. Förresten, du var ju en av de få i det här landet. Det var ju inte några speciella tittarsiffror. Partiledardebatten skulle ju genomlidas. Jag satt och tittade på älgvandringarnas tid uppifrån Ångermanland.
För du vill ha mer action?
Ja, exakt. Jag vill ha några som hade någonting vettigt att säga. Mm. Älgarna parade sig lite grann. Sen kom jag på efter 45 minuter. Nej, jag skulle in på SVT och kolla på partiledardebatten. Jag orkade inte kolla på det. Det var någon NHL-match förmodligen inspelad. Jag märker ingen skillnad när jag tittar på det. Men du satt ju och tittade på partiledardebatten. Okay. Det jag hörde efteråt. Tänk hur mycket media har fokuserat på att Ebba Busch Thor har försökt lura ett ruckel av en gammal gubbe. Mm. Hur mycket har media fokuserat på det om du jämför hur mycket media har fokuserat på att vi har haft mörkläggningsgardiner i rucklet, den svenska skolan. Mm. Anna Ekström, skolministern, hon har ju mörkat att vi hade fuskat oss igenom för att få godkänt i PISA. Ja. Alltså jämför mediebevakningen på Ebba Busch Thor. Mm. Hon är ju kvinna och drabbad av medias häxjakt och drev. Jämfört med Anna Ekström, som också är kvinna, inte alls lika drabbad av häxjakt och drev. Nej, där skyller ju alla på Skolverkets generaldirektör, den här Linné-kostymen Peter Fredriksson. Ja. Herregud alltså, vilken satans trist cykel. Ja,
absolut, men Skolverket måste ändå ta, det handlar om de här så kallade PISA-undersökningarna. Om vi ska lätt förklara vad det är för någonting, så är
eftersom
det...
Eftersom våra lyssnare aldrig har gått i skolan.
Ja, det har inte vi heller, men man har ändå kunnat läsa på i efterhand att PISA är ett instrument för att mäta kunskapen hos niondeklassare, och där ingår både matematik, naturvetenskap och svenska språket faktiskt.
Ja, även för hasarer alltså. Ja. De som lite slarvigt kallas för afghaner i den svenska asyldebatten. De flesta afghaner i Sverige är ju faktiskt hasarer, som är en afghansk minoritet som oftast, eller de som har kommit hit
är från norra Iran.
De är från norra Iran, exakt. Och där är de en förtryckt minoritet, vilket de är här i Sverige också, ungefär som Ebba Busch Thor, en förtryckt minoritet, kvinnor.
Och då gjorde man ju så, den första PISA-undersökningen som kom i början på 2011 tror jag, den gav ju vid handen att bildningsnivån var ju på tok för låg i Sverige. Att vi hade en skola som var ungefär likvärdig med den i vad är det vi brukar jämföra med, det där fina landet där nere på Baltiska halvön, Albanien. Och dessutom en del andra skitländer, Turkmenistan och vad det kan vara för någonting. Där låg Sverige plötsligt i bildningsnivå för niondeklassare. Det var ju ett ramaskri.
Fast det har ju lite grann att göra med att i länder som Turkmenistan och Albanien, där plägar myndigheterna att fuska sig in i PISA-undersökningar.
Exakt, precis. Sagt och gjort. Ja. Så gjorde Skolverket exakt samma sak på regeringens uppdrag. Det vill säga man räknade bort var fjärde niondeklassare, om de inte till exempel kunde svenska, vilket ju en hel del inte kan. Vi kan varken läsa eller skriva på hemspråket ens.
Det kan inte ens svenska barn längre.
Nej, precis. Exakt. Och de hemmasittarna och de mindre motiverade eleverna, de ströks från det här. Så att var fjärde försvann från PISA-undersökningen.
Nej, men det var
och hej presto, så fick man ju toppresultat. Och plötsligt låg vi i den övre halvan, i övre segmentet. Och skolministern var ju, chefen för Skolverket var ju så nöjd. Jag kommer ihåg, det var ju förra sommaren tror jag. Han sa att nu ska jag gå på semester och det kan jag göra med liv och lust efter att ha publicerat den här PISA-undersökningen där det visade sig att den svenska skolan är i toppform.
Mm. Det var alltså gamla skolministern, nu ska jag påminna folk om. Många har gått i terapi för att slippa hans namn överhuvudtaget. Killen som bor i ett trähus i faktiskt utanförskapsområdet Rissne, även om man bor i det gamla fina villaområdet strax därintill, strax väster om Stockholm. Du pratar om Gustav Frigolit. Förlåt mig. Gustav Fridolin.
Ja, just det.
Exakt. Nu har vi en skolminister, en utbildningsminister som heter Anna Ekström. Ja, och jag ska inte vara djävulens advokat här. Jag är inte Brother Rabbit. Jag är inte Daniel Eliasson som rör till det och ska vara någon slags springsås.
Nej, du är Jonas Nilsson.
Ja, tack. Det räcker och blir över, som min urolog brukar säga när han skär bort de värsta klumparna längs skaftet. Man får ju faktiskt ta bort de 5% av de sämst presterande.
Ja, 4%.
Är det 4%? Ja, vi låg någonstans på 10%. Ja. Va? Det är märkligt. Vi har ändå en afghansk skolbefolkning i Sverige på 20-30%. Va?
Precis, men de fick inte vara med.
Nej, inte ens medelålders afghaner som kallas 13-åringar fick vara med i den här PISA-undersökningen. Och då blev vi ju bra helt plötsligt.
Ja, precis. Och det kan, jag kan fatta att man fuskar lite grann, men du kan inte stå och vara så oerhört stolt över resultaten när du vet att du har förfuskat hela den här PISA-undersökningen. Samtidigt så hänvisar ju också Anna Ekström utbildningsministern då till, ja, det finns andra studier också, och då finns det lite såna halvtaffliga undersökningar där inte alla de här, de viktigaste segmenten som matte och svenska ingår till exempel.
Det finns andra studier också. Jo, men det kunde ju clownparaden med lösnäser och friel och i pastörflaggor i vaccindemonstrationer också säga. Ja, det här är ju officiella grejer från WHO, men det finns andra siffror också. Titta här, jag har en uppgift från Flashback att corona inte alls är farligt. Ja. Det är som ungefär som en förkylning eller lite AIDS i prutten, för att citera Christer Lindar.
Jonas, vad har hänt med vårt kära gamla första maj?
Va? Jag kommer inte ens ihåg andra maj, hörru.
Nej, men det har ju approprierats av vad är det för människor som är ute och demonstrerar? Vad hände med arbetarna? Vad hände med de röda fanorna? Vad hände med ner med kapitalet och allt det där som från vår barndom?
Arbetarna är uppmanade att jobba hemifrån. Nej, just det. De flesta kunde inte jobba hemifrån, så de fick ge sig ut i kollektivtrafiken. Och där har de faktiskt valt att inte ha munskydd. Nej. Får jag bara säga en sak? Mm. Du säger, nu ska vi liksom raljera och pissa på den här anti-corona-demonstrationen. Men faktum är, det är ju ett utslag av klassiskt civilt motstånd. Något som är så förbannat romantiskt och gulligt ända från Kulla-Gullas dagar via den svenska arbetarlitteraturen. Mm. Ivar Lo-Johansson, Moa Martinsson. Utan civilt motstånd, då hade ju inte ens herrarna haft rösträtt i det här landet. Och faktum är, staten säger en sak. Det är en coronapandemi. Vi stänger ner med restriktioner en del av samhället. En grupp på 200 personer, snurrpellar och lite så här hemglasjärnor och allt möjligt, tycker det här stämmer inte. Vi går i en demonstration emot det här. Ja. Och plötsligt så är det ungefär som att kan inte, enligt då Hans Wiklund och andra skattebetalare, vad är det för idioter? Kan de inte rida ner de där som Harald Palmon Hult hade gjort med sablar på det glada polisväsendets tid? Ja. Någonstans, de har ju, alltså mötesfriheten, det är en central rättighet i det här förbannade folkhemmet. Men när de här snurrpellarna stack ut, alldeles oavsett vad de tycker, åsiktsfriheten måste gälla. Ja. Varför blev de mer avskydda än till exempel Black Lives Matter? Eller de här snurrpellarna?
Nej, jag avskydde dem också. Faktiskt, och det hade inte med färgen att göra. Men jag håller med dig i det här, för att Löfven och de andra säger ju att så här, de här inskränkningarna får vi nu lära oss att leva med. Det kommer inte bli som förr, och vad han menar då, det är de här inskränkningarna, yttrandefriheten och mötesfriheten och så vidare. Ja. Att det aldrig ska komma tillbaka, då är ju Kina ett betydligt bättre demokratiskt bemedlande än vad vi är.
Mm. För att citera Thomas Mann, Nobelpristagare i litteratur som fick fly undan nazistsvinen, aufpassen bitte. Han varnade tidigt för att när staten, auktoriteten i ett samhälle, börjar göra inskränkningar, så är det lätt att de inskränkningar kanske ligger kvar. Ja. Jag säger inte att det var bra gjort att gå ut mitt i en pandemi och demonstrera och stå och snörvla på varandra och grisa ner och sen tjoa med polisen. Men polisen gjorde rätt. De avvaktade. Förra gången red de ju ner dem. Herregud.
Ja, men det är inget fel med det.
Min
foliehatt håller på att glida ner i ögonen. Här ser ingenting, Jonas.
Stackars hästar behöver umgås med den typen av människor, med den typen av åsikter. Nej, här ute på Stallarholmen på Lidingö, där sitter jag, Leif R. Karlsson, helt utan besittningsrätt och tar en chablis. Faktum är, det var ju civilt motstånd också uppe i...
Börjar du prata om Ådalen 31?
Nej, jag tänkte faktiskt på potatiskravallerna Stockholm 1911. Mm. Men historiska referenser ska ju också pissas på i den här urinaren du kallar off limits.
Jo, men du ser ju att om du tittar på innehållsförteckningen för den här podden, det står ingenting om historia.
Innehållsbeteckning.
Ja, det är sant. Du, jag försökte komma till det här förut. Jag är ju väldigt krimintresserad. Och det kallas ju lite slarvigt för krim då. Och nu när jag är jurist, jag får kalla mig jurist, så, så har jag då förkovrat mitt ärende som, alltså, till och med jag har varit en smula illamående av läsningen av förundersökningen.
handlar om att Dan Eliasson har en generaldirektörs lön utan att göra ett skit på 150 000 per månad.
Det kunde ha varit det, men det är inte det. Nej, det här är betydligt allvarligare faktiskt. Det här handlar om den här mannen i 40-årsåldern som försvann spårlöst i Karlskoga skärgård.
Är det han? Just det. Ja. Ja,
han hittade sedermera i småbitar ute på en öde ö. Två ynglingar då i 20-årsåldern som har levt i någon form av kärleksrelation är häktade och har nu åtalats för mord och brott mot griftefriden.
Det här har varit stort i tabloidpressen. Ja, jag läser tabloidpressen. Jag läser även Daniel Nylens jättebebis stoppa pressarna. Ja. Det här är ju, det var ju människor, just det här är ju saftigt, Hans. Ja. Det här var för några veckor sedan.
Ja, precis. Nu har jag bläddrat lite grann i förundersökningen, den är ganska riklig och det värsta jag läst, alltså på total misär. Alltså den här typen av överlagda mord i nära relation brukar vara ganska grisiga och deppiga och sorgsamma, men det här tar ändå någon sorts pris. Den ena gärningspersonen, han är alltså offrets adoptivson från Rumänien, och den andra grabben tycks ha blivit kvinna. De har levt
Stopp, vadå? Tycks ha blivit kvinna?
Ja, han identifierar sig som kvinna.
Har han ätit mediciner som jag gör för att få större tuttar?
Just. Mm. Och de har levt ett väldigt trassligt HBTQI-plus-relation då i offrets lägenhet. Och när det här offret, mannen, kommer hem för att avhysa de unga tu, då sätter de sig till motvärn och så drar de en skiftnyckel i skallen på honom. Skär upp honom i småbitar inne på badrummet och sen så tar de hans båt ut till Karlskrona skärgård och gräver ner honom på en öde. Sen avrundar de den här väldigt lyckade dagen med att gå på fin restaurang och äta pasta.
Oj.
Ja, visst, förstår du. Och enligt servitören, jag har ju läst det här.
Säg inte att det blir värre. Säg inte att det är Paolo Robertos pasta, att det liksom ska bli ännu värre när det redan är förjävligt.
Ja, nej.
Var inte den här killen som var, mordoffret var väl bort i flera månader, missing people.
Precis.
Gick skallgång.
Ja, tills de...
Det enda de hittade var en stor strandad knölval på Öland, ja, missing people.
Exakt, men det var ju, alla likhundarna for ju dit. Men
visst var han borta länge?
Han var borta länge och till slut så började de ju lätta på förlåten, de här två männen, eller den ena, vad de nu är för någonting. Och så småningom så kunde polisen också via sina likhundar då hitta mannen nedgrävd där. Enligt servitören då, där det här såta sällskapet och avrundade den här toppdagen med efter mordet.
Kan du tänka vad de sa ute på någon kobbe? Ja, där var det klart. Hörru, lägg undan sågen. Vad gör vi nu då? Nej, jag är sugen på lite pasta.
Ja, ska vi inte gå på den där? Och så hade de läst i Karlskrona-posten kanske att den här restaurangen var mycket uppskattad. Och då var de där och käkade. Och enligt servitören som nu kommer att kommer att användas av åklagaren, så var sällskapet mycket uppsluppna.
Nej.
Det är ju inte trevligt. Nej. Tänk att ha liksom mördat och styckat sin adoptivfar och sen sitter och liksom glassar på fin restaurang efteråt och har trevligt råga på allt. Det är ju faktiskt inte korrekt.
Var det inte som lök på laxen också, för att det här skulle bli som någon slags avsnitt ur någon hemsk film?
Eller Paradise Hotel, eller vilken reality-serie som helst.
Är det så illa? Eller Paradise Hotel illa? Fy satan. Nej, för att var inte också en av gärningsmännen, förlåt mig, en av de misstänkta gärningsmännen, var inte han också, alltså den rumänske adoptivsonen, var inte han kortväxt då? Eller som man sa förr, sjövittrons nu sju kortväxt då?
Ja, jo, det vet jag inte om det har så mycket med saken att göra.
Nej, men det är en person som kanske har haft ganska mycket motvind i livet, han är ganska tufft emot. Det är ändå ett fysiologiskt handikapp, för att citera Farmin Kristina.
Ja, precis. Nej, men han har ju flera handikapp. Han är ju förståndshandikappad, verkar det som också. Eller funktionsvarierad då, kanske man säger. Det borde ju rimligen bli livstidsfängelse då, men samtidigt så kan det ju bli en viss åldersrabatt, för de är ju knappt över 20, de här två männen.
Han är väl knappt över 1,20.
Nej, precis. Och då kan man ju tänka sig att för en kortväxte så kan det ju möjligtvis bli psykvård.
Ett kortare straff.
Det är inte kul, Jonas.
Inte.
Nej. Psykvård med särskild utskrivningsprövning.
Då kan man sitta resten av livet.
Ja, det kan han göra. Men samtidigt så är det ju inte korrekt, om han nu är förståndshandikappad och inte liksom förstår vad som är riktigt och vad som är sant, så kan han ju rimligtvis inte dömas till fängelse. Det sitter ju folk med förståndshandikapp på sluten psykvård. Och där finns ju inget hopp. De kommer inte tillfriskna från att ha varit efterblivna, så att säga. Utan det går ju inte att reparera i efterhand. Så att då är det ju taskigt att låsa in dem på det sättet.
Nu sa du E-ordet. Och när jag sa E-ordet för några veckor sedan, ville jag kalla för att ha en väldigt låg inom de la Rue, alltså gatans manhumor. Du sa E-ordet här.
Det var inte alls meningen. Utan vad jag menade var då att han är så förståndsutmanad. Och så frågan är väl om han kan döma den andra pojkvännen.
Är de tidigare straffade det här?
Nej.
Det här glada Kalanka-gänget?
Nej, det verkar inte vara så. Utan de har varit ganska laglydiga hittills. Och den andra pojkvännen då som, ja, som har blivit kvinna. Han kommer ju möjligtvis få sitta på Hinseberg då. Eller Ystad som är lite högre säkerhetsklass kvinnofängelse.
Vad är det för fel på gamla fina Färing? Söder har jag en flickvän som har suttit för... Jag vill inte gå in på vad hon satt för. Men hon var ju självklart oskyldig.
Ja,
som... Färingsöanstalten, ja, är för tjejer?
Ja, precis. Men som din privata jurist.
Tack.
Så kan jag meddela att den har inte samma säkerhetsklass som Ystad och Hinseberg. Det måste vara lite tuffare tag om man sitter för mord.
Stämmer mycket bra det, därför att kan säga Jeanette. Hon satt för ett, vad hon kallade för, tillgreppsbrott.
Ja, stöld.
Vad fan har du snott, sa min farsa.
Ja.
Och det vill hon inte gå in på.
Nej. Men det, ja, det finns ju allvarligt. Hon kan ju ha stulit någonting väldigt,
nej,
väldigt värdefullt.
På Färingsöanstalten, alltså de som sitter där, det kan vara helt normala människor. Det är i stort sett ett tombolahjul vem som hamnar på rätt sida om lagens långa arm.
Mm.
Där sitter ju mycket faktiskt, nu ska inte jag profanera på min areal för att citera Hermann Göring, men det sitter ju folk där som har begått grova trafikförseelser. Och i min värld, i min låtsasvärld där jag sitter med mitt platta arsle och matar korg i Winstonhunden, där är inte det så farligt i jämförelse med det här
Det kan vara farligt nog. Får jag påminna om biltjuven Hassan, han som körde ihjäl en familjefar med en Audi RS som han framförde på Örbyleden i 180 km i timmen.
Hassan som dök upp i SVT:s fantastiska Uppdrag granskning och satt där, och vad var han sa? Jag har satt mitt, vi pratade om det här i förra avsnittet.
Ja, exakt. Han har satt sitt liv på paus när han sitter inne, men så fort han kommer ut så är det play igen, och det betyder att han kommer att tjåla en bil. Tjåla, vad är det för gammal romani som jag dammat av här?
Vad skådar mitt norra? Sitter Wiklund och gäspar Skorpan? Va? Har de klippt bort de saftigaste bitarna i porrfilmen? Hörru Hans, ja. Så här är det också. Ja. Att det där med att Hassan satt i Uppdrag granskning.
Han heter inte Hassan.
Nej, okej. Och hon heter inte Jannike, hon heter Jeanette egentligen. Mm. Det sa jag igen. Fan, vilken jävla röra. Vad är så loftet?
Jag vet inte. Du,
Får jag bara säga,
ja,
att han sitter i Uppdrag granskning inför rullande tv-kameror med en granskande reporter framför sig. Mm. Att han skulle sitta där och berätta exakt vad han tänker göra vid en eventuell frigivning, hur mycket han känner för brottsoffren, bla bla bla.
Mm.
Det är, för att citera Sara Leander, det är blott en chimär.
Ja.
Han vet ju också att han är stjärnan där. Mm. Kompisarna i hans gäng, hans umgänge, de vet också, han är på tv. Kan han spela hård och kall och oberörd, så blir han ännu mer upplyft i hierarkin bland de kriminella. Och tro mig Hans, enligt vad Jeanette berättade, det finns en enorm hierarki bland intagna, till och med misstänkta, och som du och jag, till och med dömda gärningsmän.
Ja.
Det är viktigt att framstå som oberörd. Det är väl Clark Olofssons hela liv går väl ut på att verka oberörd. Jag skulle där ner och hälsa på grabben i Belgien, han är någon unge där nere i Antwerpen. Passera Danmark, enda gjorde där, kliva ur bilen, pissa på Danmark och körde vidare.
Ja. Och plocka upp 300 kilo amfetamin.
Berätta om din ångest, Clark.
Mm.
Gör en podd, Clark, och berätta om den fruktansvärda...
Som du och jag gör.
Ja,
har vi pratat om vår ångest?
Nej, vi har pratat om Leif R. Karlsson ute på Kassmanska villan. Honom. Jag kan inte släppa honom. Nej. Han var ju AIK, sa du.
Ja, är
vi är bröder tills brödet tar slut.
Ja.
Ivar Lo-Johansson.
Det där bror hit och dit, det tror jag inte ett skit på.
Hör du, på tal om bror hit och dit, en som verkligen har fallit framåt och tycker jag att börja ta för sig, det är en person som vi har avhandlat tidigare i den här podden. Allt som vi har avhandlat tidigare i den här podden har vi avhandlat tidigare i den här podden.
Ja, det är sant. Vem kan det vara?
Nyamko Sabuni.
Ja.
Mm. Hon kastar sig framåt i partiledardebatten. Jag har naturligtvis inte sett skiten, men jag kan väl sitta här ungefär som Steffo Törnqvist gör i TV4. Jag kan väl recensera saker jag inte ens har sett.
Ja, det kan du göra. Dessutom har jag sett den, och jag har ju återberättat detaljerikt vad Nyamko sa.
Hon är framåtlutad nu. Nu har hon valt linje i partipolitiken, och nu känns det som att hon har lite självförtroende.
Ja, precis. Och så fick hon stå med Jimmy Åkesson, och det hade Jimmy kanske inte tänkt att han skulle hoppa i säng med Nyamko Sabuni, att de skulle ha ett enat förslag tillsammans. Men det har de ju angående migrationen tydligen. Och sen så fick de ändå mötas i debatten, och då visade det sig att då sa ju Jimmy något helt annat. Men hon fanns det.
Ja.
Hon fanns det.
Jimmy sa väl inte något helt annat, men han har sett han har väl sagt tidigare att
mindre dåligt än regeringens förslag.
Exakt, och att Liberalerna är en, faktiskt håller på att bli en historisk parentes i svensk inrikespolitisk historia. Ja. Sen får ju Per Westberg och de här snurrpellarna, vad heter han, den här Per Svensson, han som sitter i en helt egen verklighet och pratar om att människor som flyr, har rätt, asylrätten ska överstiga, vad pratar han om? Asylrätten gick ju över smittskyddet. Mm. När det var stängda gränser på grund av pandemin så kunde man fortfarande komma in och ansöka om asyl.
Ja, absolut.
Det känns ju helt bizarrt om de jagar folk med clownnäser på Odenplan under en antivaccindemonstration ett år senare. Ja, någonstans. Jo. Lite rim och reson, även om det är drömfångarna, gamla liberaler, alla Per Svensson. Får jag bara säga en sak? Ja. Nyamko Sabuni, det var ju ganska kul. Vad jag har hört så tog hon upp att vi haft elbrist i Sverige.
Jaha.
Jaha.
Ja, då man inte fick dammsuga på dagtid.
Ja, eller vad det nu var för någonting. Det var, och så fort man berättar om att vi hade elbrist i Sverige så får man 30-40 mejl till radion. Jag pratade om det här i radion också. Ja. Nej, det är inte alls elbrist, men det går inte att lagra el, bla bla bla. Mm. Hur som helst. Faktum är, vi importerade fulkol både från Tyskland och ifrån Polen. Ja. Detta mäktiga land där Gustav II Adolf var nere och slakta. Ja, de hette inte polacker på den tiden, de kallade sig för katoliker.
Jaha.
Och använde inte ens preventivmedel.
Nej.
Nej, men då sa ju hon, vi har haft elbrist i Sverige och det gick så långt den här elbristen och det tycker inte jag är okej, sa Nyamko Sabuni. Så att en ICA-butik i min hemkommun Täby, hon bor tydligen i Täby, Nyamko Sabuni.
Vänta, nära Reinfeldt va?
Ja, faktiskt, nära Reinfeldt. Konstpaus. Kolla Flashback-tråden runt det här. Konstpaus. Där är konstpausen slut.
Läs inte där griserierna på Flashback, fy fan.
Okay. Hur som helst så säger hon, det var en ICA-butik i Täby som inte kunde öppna på grund av att de hade elbrist. Mm. Och ja, det där bara flöt på under själva hennes anförande under partiledardebatten. Och sen säger hon, jag växte upp i Burundi. Och där var det också så att ibland när man skulle tända en lampa hemma när jag var liten så kom det ingen elström. Nej. Ibland när man vred om kranen hemma i köket i Burundi så kom det inget vatten. Och nu är det alltså på samma sätt i Täby.
Ja.
Och då satt det något kommunal och såg du honom.
Nej.
Andersson.
Vart han förbannad?
Kommunstyrelsens ordförande i Täby sitter i någon trygg, stor sån här 60 miljoners villa och kan allt om hur vanligt enkelt folk har det. Ja. Han satt framför tvn och fick upp popcornen, betäckte sin spanska hushållerska, frugan jobbade nämligen över den här kvällen, och så tänkte han, nej men nu jävlar, står en liberal i SOSE-TV, det vill säga SVT, och jämför Täby kommun med
Burundi.
Sida-projektet Burundi.
Ja.
Nu får det vara någon ordning på torpet. Såg du till honom? Han har uttalat sig i varenda media. Han heter Andersson och han pratar precis som moderater gör.
Ja.
Han har sagt att han har inte sagt det här med jämför med Burundi, men han sa, ICA-butiken som inte kunde öppna i Täby i höstas, det hade ingenting att göra med den lägre takt av införsel av el som Täby kommun åtnjöt hösten 2020. Nej.
Det var stängt på grund av rån.
Var det det?
Ja, det är klart.
Var det därför? Ja. Nej, det får vi ju inte säga heller för guds skull. Enligt gängse statistik så rånas ingen i det här landet.
Nej, skönt.
Inte ens gamla gubbar rånas på sina soldattorp vid vattnet av Ebba Busch. Också hon, faktiskt framåtlutad. Hon har inget att förlora. Hon har, som Champ 69-sångare Jimmy Purse en gång sa, hon har the back against the wall. Ebba Busch Thor faller fritt tack vare husaffären. Mm. Hon måste gå till attack i partiledardebatter. Och jag tyckte hon gjorde det bra faktiskt. Mm. Även om svetsministern, han är som Tyson Fury, han följer med slaget. Ingen kommer åt honom.
Nej, det går inte. Han sitter i stadiet.
Då är det alltid myndighetsfel, eller möjligen, som nu i veckan, skolminister Anna Ekströms fel.
Du, jag tänkte på det här med våra äldre. Jag var ute och promenerade på stan och så plötsligt kom
det. Det ska du inte göra.
Jo, men nu gjorde jag det i alla fall.
Och
jag slängde burkar. Och sen så promenerade jag på stan, kommer fram en dam i 80-årsåldern kanske. Och jaha, goddag, var ligger? Och så frågar hon efter en gatuadress. Och jag kände igen tanten, jag har sett henne förut. Hon bor ju i krokarna, så hon vet ju mycket väl var den där gatan ligger. Det är ju Vasastan, är ett ganska känt område då, där jag bor i Stockholm. Och efter ett tag så förstår jag att hon kan vägen, hon är inte intresserad av det. Hon ville inleda en diskussion och snart så, ja, jag har fått mina två sprutor nu så att jag, ja, bla bla bla. Så hon pratade och det var så trevligt och så kom det ytterligare en tant och började la sig i samtalet om ingenting särskilt. Det var typ Lägre kvalitet på det samtalet än den här podden, skulle jag vilja säga.
Nej, det är fan omöjligt.
Jag vet. Men nu var det. Men det var mycket mindre ondskefullt än podden. Det var mycket mer liksom välmenad och trevligt. Jag skulle i och med detta, Jonas, försöka föra in det här nya liksom humanismen, det här trevliga samkvämet även i våran podd, där vi sitter och skäller och utgjuter oss till höger och vänster, mest till vänster.
Jag skäller inte. Jag klarlägger bara min position. Ja. Jag har aldrig skällt på någon. Jag klarlägger min position. Ja,
men förstår du hur ensamma de här människorna har varit under ett års tid, suttit inspärrade? De har alltså, det var de som byggde det här landet upplysningsvis. Och nu har de suttit inspärrade, för de är vana att göra som de blir tillsagda. Nu sitter du hemma, håll käften, det känns utan käbbla. Sitt still.
Bår du gissla med, då ska du förbannat ta den läsk till maten. Äldre behöver inte dricka läsk till maten, det ska vi förbjuda. Ja. Lissabets kommun.
Precis så. Och nu har de plötsligt fått komma ut och andas igen och träffa folk, och de är väldigt sällskapssjuka givetvis. Så att om ni nu, ni som lyssnar här, om ni ser någon äldre person, inled ett litet samtal, om ni är trygg förvissning om att de har fått sina vaccinsprutor, och snicksnacka lite grann om väder och vind, och kanske även podden Off Limit, som den kommer på tal.
Den är jättestor, just målgruppen för detta isolerade gamlingar.
Ja,
Hans, får jag fråga dig, vad tänker du och hur agerar du som medmänniska och som en slags visionär för hur vi ska bygga...
Jurist, menar du?
Hur tänker du som jurist när du möter en sån här person? Tar du dig tid att stanna upp en stund? Tänk efter. Den här kvinnan behöver prata. Ja. Kanske inte så viktigt om vad hon pratar om, utan mer kanske att hon pratar. Ja.
Nej, men jag är ju alltid i världen. Jag är ju närmast arbetslös här efter coronapandemin. Så att jag har ju hur mycket tid som helst. Jag lever någon sorts liv som förtidspensionerad. Ja, det är ju du också, Jonas.
Ja, absolut. Jag hade ju den förmånen att få livs...
Eller är vi folkpensionärer?
Nej, det är avskaffat.
Vad är det? Vad fan händer med dem?
Hälften har dött i covid och övriga hälften bor i Madeira och dricker likör klockan 9 på förmiddagen.
Ja, det vill jag också.
Jag tillhör det lyckligt lottade släktet som har hamnat in i någon slags... jag försöker åtminstone åtnjuta de mycket väl tilltagna försörjningssystemen som finns här i landet. Mm. Jag är likt en Masai-krigare som tar mig in där. Jag försöker numera få... liggsår klassat som arbetsskada.
Hur har det gått med det?
Jag har gått åt helvete.
Men du, de här två Masai-killarna som är med i den här tv-serien Älskar, älskar inte, är inte de jäkla mäktiga lirare?
Kort resumé för alla som fortfarande kollar på tablå-tv. Det är på kanal 5. Det är en dejtingsåpa som heter Älskar, älskar inte. Det handlar om svenska, rika människor.
Ja, rika och rika.
Ja, men vänta nu. Jämfört med de människor som de utsätter för sin
förbannade... Jo, de kommer ju från u-länder.
Jo, men jämfört med de människor som de utsätter för sin förbannade torftiga kärlek, så kallade kärlek, så kan jag säga att de är rika. Den här tjejen som bor i en hyresrätt i Nyköping har suttit och rökt gula Blend under köksfläkten i många herrans år. Hon som har träffat just det du nyss kom in på, denna Masai-yngling från Tanzania. Vilken... Jag har ju följt den här såpan, jag följer tablå-tv, så gammal är jag. Han är ju en fantastisk person.
Bra kille.
Vad fan har han här att göra? Ja. Han är ju lyckligare hemma i Tanzania där människor ler mot varandra. Ja. Han tyckte ju Sverige är ett märkligt land. Alla går runt och är sura hela tiden.
Ja, speciellt hans kärring. Va? Vad är det för något? Ja, men, och sen var det roligt också att de träffade ett annat par med en annan tant som hade en Masai hemma också.
Ja.
Och så kunde de utbyta lite erfarenheter och hur ska man bete sig i Sverige och så vidare. Och
hon sa
det är krångligt med språket.
Jag tänkte köpa, ändra så köper jag en robotdammsugare eller också skaffar jag mig en riktig Masai. Hon skaffar en Masai och han trivs ju här också. Mm. Han har till och med fått ett enklare arbete han kan utföra.
Vadå? Ja.
Han är ju lokalvårdare.
Jaha.
Den äldre damen ser inte programmet.
Jo, men jag visste inte att han hade... Jag såg bara när de badade bastut och åt marshmallows. Det var ju roligt nog.
Ja, exakt. Du, jag förstår... När jag såg bastubadet, nu var det pixlat, men jag förstår varför Masai-krigare är uppskattade bland damer. Herregud, det var ju som en... Det var ju som granatgeväret Carl Gustav han hängde ut. Alltså. Oj. Nej, men Masai-vandringarnas tid heter det här alltså programmet. Det här kan man ju se på tv.
Ja, kan jag tror det finns på Play också på Discovery.
Och någonstans, jag tror att de här killarna som kommer hit från Tanzania får en helt annan kultur och med helt andra värderingar kan uppskatta ett tag att få bo här. Men sen, det kan inte vara kul. Komma från värmen, från mänsklig gemenskap. Hans by, det var ju fest varje kväll runt elden. Komma till Nyköping. Har du varit i Nyköping en vardagskväll när Harrys har stängt? det är inte så förbannat underhållande. Nej. Då är det roligare att sitta och snacka med Leif R. Karlsson på Kassmanska villan.
Ja, möjligen. Men ja, vi hoppas att det ser ut lyckligt. Jag menar, vad var det han... kronprinsessans kille, Daniel, vad sa han för den? Störst av allt är kärleken, inte sant?
Störst av allt är det som hänger mellan benen på en massaj. Ja, men det är ju lite grann så faktiskt.
Ja, det är konstig fixering, då har vi det manliga könet, Jonas. Man skulle kunna tro att du var bög.
jag har ju...
Jag fick du.
Ja, okej. Okay. Få hit mina byxor då.
Det är inget problem. Vi seglar under regnbågsflagg här, Jonas. Alla är välkomna. Handhjärta och hela balletten.
Jag är som kungen, han blev påkommen. Han låg på någon badstrand vilt dragandes i riksäpplet där det kom en barnfamilj och ville avslöja honom.
Ja, kom med sina foppatofflor och trekvarts jeans.
Nej, men det är kul, den här ena massajkillen har ju fått jobb som lokalvårdare och jag vet
att... städare heter det. Han har fått jobb som städare.
För alla oss som har jobbat inom lokalvård, vi har försökt lyfta oss upp och få lite bättre lön, lite bättre anseende och lite bättre... Men okej, ta ner oss i skiten igen. Ja, mina första 2 år i arbetslivet, då jobbade jag som lokalvårdare på... Ja. Dåvarande Socialstyrelsen, Karlavägen 100. Så jag kunde säga att det är tjej jag träffade på krogen när jag skulle blå. Exakt, på Östermalm. Vad är du verksam inom? Ja, det är lite grann sån här renhållning.
Hörde du om de här jävla Samhall? Det är ju liksom mer eller mindre en myndighet, men samtidigt ett företag. Som då ska anställa folk med funktionsnedsättningar och så vidare, som ska komma ut i arbetslivet och utföra enklare arbete. De jävlarna vinner ju upphandlingar i städning genom att anställa massajer och andra liksom granithårda, starka killar som inte har någon som helst nedsättning förutom att de möjligtvis inte är så bra på svenska.
Mm, jag säger som Sven Edin, första klassens arbetarkött. Ja. Det var inte riktigt meningen, och dessutom det blir en ohelig konkurrens jämfört med vanliga städbolag.
De tog ju över städarna från bolag som de konkurrerar ut i konkurs, tog de över deras killar och sen så kunde de fortsätta städa fast till sämre löning.
Exakt, och så var det någon kille som var med som, det här var ju också...
Det är vi som betalar för den där skiten dessutom.
Nej, blandat in mig i det där, vet du. Jag är som Leif R. Karlsson i Kassmanska villan. Jag sitter hellre och betalar ingenting. Jag vet inte om det var på Samhalla jobbade den här Masai-killen, om det var på Attendo.
Ja, Attendo kanske.
Attendo har ju varit i den gräddstuvade pyttipannan vi kallar Sverige. Mm. Mycket omtalat i veckan. Först så var det att de gav en erinran till en tjej som jobbade där för att hon hade slagit larm om att deras personal inte använde handsprit på händerna mellan besöken inne hos patienter, varav ungefär hälften hade corona.
Just det.
Då fick hon en erinran om... Och dessutom med tillägget, alla behöver ju inte jobba på Attendo. Hon är ju visselblåsare som du och jag, Hans. Ja. Sitter och avslöjar det här förbannade skurksamhället.
Ja, det är sant.
Sen var det ju Attendo också. När det hade blåst över tidigare veckan så kom ju nästa stora smäll. Då visade det sig att Attendos direktörer, 6 stycken till antalet, samtliga vita medelåldersmän boende i stora... feta vildor, alla han Andersson uppe i Täby någonstans. Här blir det klasskamp. Här blir det förbannning med Ådalen 31 innan snuten kommer. De hade fått 4,8 miljoner i bonus. Mm. Fair enough, jag köper det. Mm. Men i höstas så fick vårdbolaget Attendo 120 miljoner kronor i coronastöd för att kunna ha medel, likvida medel, att köpa in diverse säkerhetsprodukter, personlig säkerhetsutrustning, munskydd, kondomer utan hål i, städhandskar och tvättsvabbar. Ja,
det visselblåsningen gällde ju att den här sjuksköterskan, hon ansåg att man inte hade fullföljt det som man hade lovat sina patienter och vårdtagare. Det vill säga att man skulle ha separat vård av coronasjuka och så vidare. Det som man med ett fint ord kallar för...
Kohortvård.
Ja.
Kohort alltså, här kommer en historisk referens. Googlar här. Vad är en kohort? Och en uppdelade enheten i den stridande romerska armén. Ja. Vi kan ta...
Backa kohorten!
En kohort var 50 man framåt, 50 man. En kvadratmeter på 50 gånger 50 man.
Mm, precis.
För på den tiden...
Och ni som har läst Asterix, Obelix, ni vet exakt vad vi pratar om.
Det är ju så förbannat reaktionärt så att i den romerska armén ingick ingen... Det var inget genuscertifierat krig man utkämpade när man försökte förslava germaner och annat löst folk som sprang runt med skägg längre än... Vad heter han med skägget? Vad heter han?
Nero.
Nej! ner och var
Beppe Wolgers.
Ner och var något mer civiliserad. Nej, han heter han Robinson, killen som har tjänat massor.
Alltså, Jan Emanuel.
Jan Emanuel, exakt. Ja. Men det långa, han har ju ett romerskt soldatskägg.
Ja, han ser bra ut den här jäkeln. Ja. Saftig som tusan också. Det är inte bara saft och kakor han käkar.
Med betoningen på kakor. Ja. Nej, men han är ju inte bara, det är ju inte bara ett skägg, det är ju någon slags, det är ett ekologiskt system. Det där skägget går inte att hålla bort. Det går inte att hålla smådjur borta från sånt där skägg
alltså. Nej. Men vi ska inte mobbas för skägget.
Jag mobbar inte honom.
Jag har ju träffat Jan Emanuel. Det verkar vara en bra kille. Han får ju mycket hat i sociala medier och olika ger sig på honom och säger att han har snyltat på välfärden och att han är någon sorts smygnazist fast han säger att han är sosse och så vidare.
Snyltat på välfärden har väl varenda käft i det här landet. Rovdjurssamhället har ju skapats. Från solidaritet som vi hade på 20, 30, 40-talen, historisk referens, till mordet på Olof Palme. Bang! Över till ett rovdjurs- och ett roffarsamhälle. Ja. Varför pratar jag om kohorter? Jo, kritiken mot den här tjejen på Attendo var... Man hade inte ägnat sig åt kohortvård, alltså att man delar upp de som hade corona med de som inte hade corona. Nej. Hon slog larm om det och hon fick en erinran och hot om avsked. Det var ju en stor skandal för Attendo.
Ja, precis. Hon var inte dum än att hon spelade in det här samtalet med cheferna och HR heller. Och där
hon var ju smartare
säger,
än Nyamko Sabuni.
Ja, lite. Nästan som att hon hade en agenda faktiskt från början. Sen menar jag ju Attendo liksom att dels så har bolaget gjort en oerhörd förlust och behövde bistånd från staten, de behövde de där pengarna.
Ja, fast hur kan de då, om de gör en förlust, hur kan de då belöna sina direktörer med bonusar för ett bra utfört arbete?
Ja, men de är inte relaterade de posterna på något sätt, så att det ska du inte dra för stora växlar på. Dessutom är det ingen som har lyckats med någon form av kohortvård. Nu var ju de dumma nog och på något vis garantera det. Samtidigt så har jag ändå fler sjuksköterskor och utbildad personal anställda än till exempel vilken kommunal instans som helst.
Mm, okej. Här går
det är ju något som kommunisterna inte kunde tolerera. Det var någon kommunist på tv som de intervjuade som var oerhört fientlig mot Attendo. Jag är inte lika
det här
negativt.
Är alltså, nu pratar Hans om en historisk referens. Det är alltså kommunisterna som rusar in på däck på pansarkryssaren Potemkin 1917 i Sankt Petersburg. Ja. Det är alltså inledningen...
I Sergej Eisensteins film.
Just det. Det är alltså inledningen till den ryska revolutionen när då kommunisterna via sovjeter tar makten. Mm. Nej, men grejen är så här. Jag köper det, Hans. Jag köper allt du säger om Ebba Busch Ruckel och Nyamko Sabuni och hur välhängda Masai-krigare
är. Är det bara du som börjar babbla om?
Var det jag?
Ja.
Jaha, okej.
Du hade ju sett någon bastuscen.
Nej, men så fort jag blundar så ser jag naken Masai framför mig. Så snäll, Gud hjälp mig. Skulle gå till Specsavers.
Sponsrar de oss?
Specsavers, det är ju de som tar hand om den där valen, vet du. För valspeck, det kan du utvinna som energi. Det var ju en knölval som gled i land på Ölands södra udde. Mm. Vilken myndighet ringer man när valar flyter land döda?
Man ringer uppenbarligen polisen.
Nej, valmyndigheten kallas det för. Polisen vill inte ta
det. Det var länsstyrelsen
ens.
Först.
Vi har fullt kom att spela innebandy och checka muffins. Vi orkar inte ens ta hand om ortens kriminella.
Nej, är du polis nu?
Nej, jag talar.
Jag är förvisso jurist, men du är fan ingen polis, det kan jag säga.
Det där var ett rakt citat, för att citera Lars von Trier. Han skriver ju raka citat i sin filmkonst. Ja. Nu är jag lite utanför min box när jag pratar filmkonst med Nils Petting Sundgrens barnbarn här, Hans Wiklund. Nej, men du sa, jag köper Attendo. Mm. De delar ut bonuspengar 4,8 miljoner till sina direktörer. Mm. Och hösten innan har de fått 120 miljoner av oss vanliga sketna skattebetalare, inklusive Masai-krigare, lokalvårdare på Samhall och mig som jobbar tuffa 3 timmar per dag med radio tjosan. Ja. Jag vill bara säga, då får väl Magdalena Andersson och staten eller någon myndighet skriva ett avtal. Hej, här får ni 120 miljoner spänn. Gör vad ni vill för pengarna. Se till att er verksamhet fortsätter att florera. Men se då till att ingen blev varslad. Här får ni pengar. Det var ju inte någon som hade gått från Attendo som jag fattade.
Nej. Var det hon som klagade och...
Jo, men okej. Okay. Folk slutar på jobb, frågar mig.
Sånt händer.
Ja, exakt. Folk slutar till och med frivilligt på jobb. Det sa en gammal postdirektör.
Ja, det har inte hänt oss hittills.
Nej, men då får de skriva i avtalet att här får ni pandemipengar, men ni får förbanne mig inte dela ut några bonusmiljoner efteråt. Volvo gjorde ju samma sak. Mm. Volvo är ju latin och betyder ju inte jag rullar, betyder ju
jag tjänar.
Ja, exakt. Jag rullar in pengar åt mina direktörer. Ja. Volvo fick ju också en satans massa pengar. Ja. Sen visade att Volvo lastvagnar gick ju med hur mycket pengar i vinst som helst. Nu är det en annan rörelseenhet än vanliga Volvo personbilar. Mm. Men dela ut pandemipengar för att stå som politiker och vara Titta, här finns det resurser. Nu tömmer vi ladorna ut med miljarder, miljarder, miljarder. Du får väl skriva ett avtal i samband med det, snälla Magdalena Andersson, att får ni de här miljarderna i pandemipengar för att rädda verksamheten, så får ni förbanne mig inte ha aktieutdelning sen på vårkanten. Oh. Eller hur? Det är snurrigare än Leif R. Karlssons...
Jo, men alltså, det finns en vrång bild om det här med aktieutdelning. Det handlar ju om, i mycket hög utsträckning så handlar det om våra pensionspengar. Så att det är ju
inte när det gäller Volvo.
Jo. De ingår ju i alla stora pensionsportföljer. Så att,
ja, det ingår visserligen i en av AP-fonderna, men Volvo är ju latin och betyder jag pensionerar.
Ja.
Nej, men okej, okay, ta ett annat exempel. Ja. Manchester United, de fick ju lönebidrag från i och för sig brittiska staten för att klara sin verksamhet. Mm. Sen sitter några tjocka, feta, rika bröderna Glazer i USA och köper spelare då för 60, 70, 80 miljoner pund. Ja. Samtidigt som jobbarna runt Stratford End, Manchester Uniteds gamla klassiska ståplatsläktare, kan inte ens käka pot noodles.
Nej.
Ingen har ens råd att ta hit en Fodora pakistanier med hamburgare för 1,99 pund. Det är också sinnessjukt.
Absolut, den europeiska fotbollen är ju illa ute och jag tror inte det har blivit bättre nu när man fått in amerikanska ägare. Vi skulle behöva en svensk ägare, tror du inte det?
Ja, men det har vi ju. Din polare?
Ja, inte min polare.
Jo då.
Daniel Ek, tänker
du. Du känner ju alla, inklusive Jan Emanuel och hans långa... Ni har ju varit på skäggtävling ihop.
Ja, det har vi. Vad heter han nu igen?
Det är sällan man sitter och tittar
Vad heter han, Spotify-killen?
Det är sällan man sitter och tittar på BBC Sporten på en ful stream. Och de börjar med att prata om den svenska affärsmannen. Spotifys grundare har ju nu lagt ett bud på brittiska fotbollsklubben The Arsenal, eller Les Arsenal, efter det att Wenger förfranskade allting.
Just det.
Han heter Daniel Ek.
Just det, precis han. Vad kul! Tänk att få en svensk som äger en brittisk fotbollsklubb.
Det vore faktiskt häftigt. Och han är ju inte dummare än att han är ju... Daniel Ek är ju skolad i någon slags förenings-Sverige, där det gäller att tillsammans skapa någonting. Mm. Ungefär som att polisen tillsammans bildade kedja i Ådalen 31. Mm. Han har ju vinnlagt sig om att ta med de allra största inom fotbollsklubben Arsenals historia.
Thierry Henry och några
Patrick
andra
killar. Patrick Vieira.
Ja.
Med de två så var det till och med så att någon väckte Fredrik Ljungberg från puben och sa: Fredrik, det är svensk anknytning vid Highbury i London.
Ja, han borde ju vara sugen då på att joina teamet. Men det här är ju jättebra, för att vad amerikaner inte förstår, det är att europeiska supportrar, arbetare, att det är en maktfaktor och det är någonting viktigt.
Ja, de vill åtminstone tro det. Därför att när Manchester Uniteds glada representanter sprang in och gjorde någon pitch invasion, kastade flaskor på polisen och sa: hallå, Manchester United, va? Lägg av nu med era amerikanska dollarpengar. Den här klubben tillhör Manchesters arbetare. Mm. Vi vill ha klubben. Okej, ponera att Glazer säger: stämmer. Det är jobbarna i Manchester. Det är ni som, det är er klubb. Den heter Newton Heath från början. Det är därför ni springer runt med gröna och gula halsdukar just nu. För det vill tillbaka till gamla tider. Ponera att bröderna Glazer skulle skänka fotbollsklubben Manchester United till sina supportrar.
Ja.
Vad skulle hända?
Det skulle gå åt helvete på 5 sekunder.
De skulle kunna köpa någon Bruno Fernandes för 60 miljoner pund. De skulle kunna köpa någon Harry Vattenskallen Maguire för 80 miljoner pund. För de skulle inte ha en enda krona. Tyvärr har den stora professionella europeiska fotbollen gått in i en återvändsgränd där han har gjort sig kroniskt beroende av enorma pengatillskott. Mm. Så att sådana killar som Daniel Ek, med all respekt för honom, han kan gå in där och köpa spelare, för att Arsenals supportrar vill inget. De skiter i vem som äger Arsenal. Bara Arsenal kommer tillbaka till att vinna titlar, vilket de aldrig kommer göra med Arteta. Arteta, googla skiten där hemma, gott folk. Ja. Det är en argentinare som var inte verksam vid när Belgrano sjönk utanför Falklandskriget 1982. Historisk referens.
Ja, Falklandskriget har ju svurit.
Men du kände ju någon som kände Daniel Ek, vad var det?
Nej, jag har ju flera kompisar som känner honom. Han är ju en ganska social person för att vara så förmögen, vad jag förstår. Men jag känner honom absolut inte, jag har aldrig träffat honom. Men han framstår som ganska sympatisk och det vore väl, som sagt, det vore ju superkul om det här går igenom och han köper Arsenal.
Det vore ju fantastiskt roligt alltså. Ja. Absolut. Kul för hela allsvenskan. På tal om allsvenskan, nu vill jag pressa dig mot väggen här inne på den här bastuklubben, denna obsoleta herrförening. Vad var det som hände när Djurgården mötte Malmö? Nu pratar vi inte fotboll. Det hände något väldigt, väldigt, tycker jag, roligt på Djurgårdens, inne i VIP-baren.
Ja, alltså det finns ju en restaurangdel där på Tele 2. Så kan man ju komma runt publik. Nu, jag vet inte vad det är. Det är 50 personer som får komma in. Och de får ju bara vara idrottsministerns hår då.
Amanda Lind.
Ja. Så hon tar 50 gubbar kan vara i hennes frisyr.
Var det inte Amanda Linds hår det föddes en gorilla bebis?
Jo.
Jag har gjort slut med Tabuli förresten.
Hon hette inte Tabuli.
Kabuli.
Babuli heter hon.
Babuli.
Ja, du vet inte ens vad din tjej heter.
Jannike. Hon heter Jannike.
Nej,
satt på Färingsö för tillgreppsbrott.
Ja, den minnesgode lyssnaren kommer ju säkert ihåg att Jonas förälskade sig i gorillahonan Babuli som precis hade fått en liten bebis. Så vi skulle ju namnge den där. Det var så gulligt och trevligt allting. Och så visade det sig att det var för... Vad hände egentligen där?
Det ska bli en film om skiten nu. Va? Jag ska kalla mig Hassan i den filmen. Hans!
Ja, jo. Jag satt ju och tittade på Djurgården Malmö givetvis. Och på datorn då. Och, eller datamaskinen som jag säger. Som min generation säger. Eller är det bara jag?
Du fulstreamar här matcherna din förbannade snålpitt.
Jag betalar ju för fan 400 spänn till de här giribukarna på Discovery.
Ja, och vad går pengarna till? Spelarlöner, ungefär som Daniel Ek Spotify. Pengar kommer gå om man nu köper Arsenal.
Ja, precis.
Fortsätt.
Jo, och matchen framskred och det gick väldigt bra för hemmalaget, vilket det gladde mig. Det gladde dock inte alla. En person som satt på restaurangavdelningen och smörjde kråset började ropa skällsord till domaren. Alltså, och ni vet hur det är när det är en tom arena. Det räcker med att du höjer rösten lite grann så ekar den där skiten ut över hela arenan. Så alla hör vad han säger, inklusive domaren själv och vaktpersonal och andra som då avvisar den här Djurgårdssupporten. Han får lämna arenan helt enkelt. Det är ju väldigt ovanligt. Det händer ju inte ens under derby när det är fullt slagsmål. Då får ju folk stanna kvar i alla fall.
Nej, exakt. Det roliga var ju att han förmodligen hade klätt upp sig, fått någon sån här VIP-plats via någon sponsor, sitta i restaurangen och se sitt älskade Djurgården, Ulf Adelssons favoritklubbs spela en toppmatch mot då Krösusklubben nummer 1 i svensk fotboll, Malmö FF. Mm. Och sen kan han inte uppföra sig och ändå Djurgården vinner, men det är så mycket fotbollssupport igen så att hans känslor liksom spyr ur kroppen på honom och det börjar komma invektiv och
jag hade ju när jag hade VIP-kort på hockeyn, då satt jag ju bakom Ulf Adelsson och hans fru.
Stackars satan.
Ja, visst,
alltså Ulf Adelsson alltså.
Ja, nej, han alltså, det var synd om oss. Karls skrek ju så mycket okvädningsord åt både domare och motspelare och våra egna spelare också. Så risken är väl att det var Adelsson som åkte ut på ärslet från restaurangavdelningen. Alltså skulle du inte förvåna mig. Det skulle det verkligen inte.
Okay. Ja, det är väl... Det var någon...
Han är en kul kille, så det är inget ont i honom. Men han är jäkla som gapig.
Exakt. Absolut inget fel på Ulf Adelsson. Dock kan väl klubbtillhörigheten ifrågasättas.
Nej, vi är djurgårdare.
Nej, hans fru Lena Adelsson Liljeroth.
Hon är ju döv, så hon hör ju inte att han sitter och skriker.
Okej, hon har blivit döv av Ulfs utfall alltså.
Ja, jag tror det, av hans invektiv.
Nej, men det är därför fotboll och sport finns. Därför att obegåvade människor ska ha någon form av känslostorm. Mm. Lägga sina aggressioner på något annat än att försöka bygga upp ett nytt samhällssystem. Och dessutom, varför är fotboll så framgångsrik? Det sa ju gamla legendariska Liverpool-tränaren Bill Shankly. Varför är fotboll framgångsrik? Jo, därför att varenda jävla idiot kan ha en uppfattning om det.
Ja, precis. Till exempel vi två.
Ja, och du hör alltså honom sitta och skrika här under när du sitter streamat hemma.
Ja, visst. Men jag är inte säker på att det var Ulf Adelsson nu när jag tänker på det. Men det kunde ha varit. Det hade varit väldigt festligt om det hade varit honom.
Exakt. Hade någon sagt till Ulf Adelsson, du, det är Olof Palme som dömer. Blivit galen. På tal om kända personer ur historiens kammare. Nu har han äntrat studion igen. Nej, inte Leif R. Karlsson, inte Masai-krigaren Lindskov som sitter och räknar pengar. Du, förresten. Mm. Lindskov, han kan köpa Tendo i stort sett.
Ja.
För pengarna han har i fickan.
Så kan vi jobba där.
Ja, exakt.
Och visselblåsa. Det blir kul.
Ja, från blåsjobb på Lindskov för att få mer pengar till Oliver Bergman, demonproducent. Mm. Släkt på din mammas sida. Vi ska inte prata om din morsa.
Nej, men det här med Ingmar.
Det är det vi inte ska prata om.
Vi ska inte prata om Ingmar Bergman. En av svensk films absolut största. Ja, han är den största genom alla tider. Alltså han är inte de största svenskarna genom alla tider. Ingmar Bergman. Och vi har en släkting, unge Oliver här som sitter och rattar showen.
Ja, dessutom så har vi väl...
Eller vad gör han?
Jag vet faktiskt inte vad jag... Just nu håller han på och dricker lite handsprit för att slippa höra oss. Grejen är väl att Ingmar Bergman, skulle Ingmar Bergman, du som kan film och filmvetenskap och har en akademisk utbildning i ämnet.
Ja, jag är jurist också.
Skulle Ingmar Bergman klara en granskning av hashtag MeToo?
Nej, skulle någon göra det?
Ja, jag skulle göra det.
Va?
På sanning.
Jaha.
På sanning.
Okej.
Okay. Nu sitter ju Oliver Bergmans mamma ute på Färing, så vi kan inte höra henne i det här ärendet.
Nej. Du har varit där då?
Jag skulle vet du vad? Jag skulle inte ens ansöka om älgvandringarnas tid i det här förbannade Paradise Hotel. Nu har de ju stekt varenda avsnitt. Ja. Nu fick de kalla hobbitfötter, det här förbannade produktionsbolaget. Vad heter det? Pastisch.
Ja, de heter Mastiff, men jag vet inte om man ska lägga skulden på dem eller om det möjligtvis är själva beställaren, kanalen, som... Nu har ju kanalen tagit beslutet att slänga hela skiten åt helvete.
Ja, men det är väl ungefär som PISA-undersökningen. Vem ska vi skylla på? Ska vi skylla på en ansvarig minister eller ska vi skylla på hennes myndighet, Skolverket? Ja. Eller varför inte? Varför finns det ingen myndighet som kan inspektera vad de gör i svenska skolan? Varför finns det ingenting som heter Skolinspektionen? Ja, så finns det det.
Ja. Vad gör de då?
1300 satans byråkrater som lutar mot en PISA-undersökning och köper mörkläggningsgardiner till Anna Ekströms tjänsterum uppe på Rosenbad.
Ja, här fick vi det sagt.
Jag fick det sagt.
Du, sorry.
Varför har vi inte pratat om country den här veckan? Vi har bara pratat om landsbygden i Tanzania och Burundi för våra Maasai-krigarvänner.
Ja.
Jag har avslutning här. Vi har ju country, vi har ju en kampanj där vi ska lyfta gamla bortglömda countryartister.
Har vi?
Vad säger som här? Kan vi gå ut på den här Lindskov? Lindskov?
Det är den andra. Det där är ju hans underhuggare, Bergman.
Exakt. Jag blandar ihop hundarna hemma med Mikaela också. Men det, jag skulle ha gått i spex.
Hemma mest päls.
Nej, den är inte.
Förlåt, Jannike.
Du vet att mest päls det har faktiskt Jan Emanuelsson på under dubbelhakan. Det här är svensk country. Vi tackar dig för att du har stått ut med ännu ett avsnitt av Off Limits. Vi går mot all time high. I studion Hans Wiklund, Jonas Nilsson. Normalt sett hörde oss i Rockklassikers morgonshow som börjar när, Hans?
05.30.
Varför är du aldrig tid på morgnarna?
Det är för fan visst det. Så fort du säger det så får jag bannor hemma. Så, men är inte du i tid till jobbet? Jo, det är han dåren som jag jobbar med som ljuger.
Ja, nu får man passa sig, annars hämtar Hans sin transkompis och en sin rumänska dvärgkompis och så styckar de mig på någon jävla kobbe någonstans ute i, vad var det för sjö?
Ja, det var ju Karlskrona skärgård, men jag bor ute i den Stockholms skärgård, så får bli där.
Exakt. Ja, vi har gått igenom det mesta, krimi och lite allt möjligt. Tack för att du står ut med oss. Kommentera oss gärna på Flashback och kommentera oss gärna på iTunes. Där får du scrolla ner och ta helvete, men sen kan du göra din röst hörd. Vi har betyg 5 av 5 av 900 röstande på iTunes stora omröstning om vilket betyg den här podden ska få.
Är det bra?
Det är riktigt förbannat bra. Det är nästan lika bra som veckans countrylegend Kacka Israelsson. Oh.
Cigaretter, whisky och vilda kvinnor.
Oj, oj, oj.
Mina vänner, ska ni akta er för väldigt noga. Tro mig.
Tro mig, du behöver akta dig för obskyra poddar också. Mm. Tack för att du lyssnar på Off Limits spridpodden. Lindskov och hans företagskonglomerat försöker tysta oss igen.